Det här är en podd från Svenska Yle.
Nu när restaurangerna bara får sälja hämtmat och vi snart inte ens får röra oss fritt ute så blir säkert behovet av matbud större än någonsin. Hur är det med dig, Markus Floman? När beställde du senast hemmat?
Jag kommer inte exakt ihåg. Jag kan säga att jag nog oftast själv går efter den där maten från restaurangen och väntar där utanför. Och under pandemin tror jag att jag har en eller två gånger beställt då via de här matbudsföretagen.
Jag själv faktiskt aldrig anlitat ett matbud. Jag menar, jag har laddat ner en app och varit på väg att göra det, men jag vet inte, antingen har jag sen tyckt att det är lättare att gå och hämta själv. Och sen hade jag varit lite sådär, känns inte riktigt okej. Jag vet inte, hur är det med dig och den här liksom på något sätt samvetsbiten här?
No, det är nog just det som för min egen del har varit ganska en viktig aspekt. Att på något vis när jag har läst så pass mycket om det här, att de här villkoren för de som kör som matbud antingen med cykel eller bil, att de är så pass otrygga, så då hade på något vis blivit en sån här etisk fråga. Ja, att det känns inte bra att använda de här tjänsterna, för att när jag vet så pass mycket om de här anställningsförhållandena eller bristen på anställningsförhållanden, de är ju liksom frilansande egenföretagare, de här matbuden. Å andra sidan så är det ganska irrationellt att tänka så, för att många av dem som är matbud, så det handlar ofta om unga människor eller människor som annars kanske inte får så lätt jobb på andra sätt. I många fall nyss inflyttade människor från andra länder. Så om många människor skulle tänka på samma sätt som jag, det vill säga att när vi använder inte de här tjänsterna, så då kan det ju leda till att de här människorna får mindre inkomster.
Precis. Jag tänker att det är lite kanske samma problematik som när man talar om att anlita städare till exempel. Att det är på ett sätt lite samma saker man måste väga mot varandra. Nu under coronapandemin så har den här matbudsbusinessen vuxit enormt. Allt fler beställer hem mat och allt fler är också redo att köra hem maten åt oss, trots då oschyssta arbetsförhållanden. Men nu har matbuden börjat ställa sig på barrikaderna och kräva bättre arbetsvillkor. Så är vi redo att betala för det här, eller jobbar vi snart alla som gigjobbar med lika dåliga villkor? Jag heter Johannes Taberman och med mig här i nyhetspodden har jag Svenska Yles utrikesredaktör Markus Floman. Och du har just tittat närmare på den här branschen. Jag menar, hur mycket har matbudsbranschen vuxit nu under coronapandemin?
Det har vuxit enormt. En siffra som jag såg, och det här gällde läge i hela världen, det var en uppskattning att 25% fler människor har börjat använda de här matbeställningsapparna under coronapandemin. Och det här är ju en ganska förståelig logik. Det har varit lockdowns runt om i världen och restaurangerna har haft svårt att få kunder till sig. Och sen har det funnits då redan färdigt på plats väldigt genialiska och välutvecklade appar som kombinerar då kundens behov och restaurangens behov. Och sen behövs det förstås då matbuden som levererar maten från restaurangen till kunden.
Jag såg att när det gäller Finland så nästan en tredjedel av kunderna vill idag ha maten hem. Det här visar branschen sina egna undersökningar. Men jag menar, matbuden får nu trampa på, ska vi säga, för brinnkära livet för att nu hinna leverera all den mat som beställs hem. Samtidigt så går det ju också bra för de här leveransföretagen, appföretagen. Och om vi tänker på den största i Finland är Volt, så Volt har vuxit enormt nu under året och siktar på börsen och har fått mer utomstående finansiering, över 400 miljoner euros finansiering, mer än vad något företag förut har fått här i Finland. Så det säger ju någonting om vilken liksom medvind den här branschen har.
Ja, och man kan ju tillägga om just till exempel Volt, att de finns ju i flera andra europeiska länder. Men alltså på lång sikt så ser det ju just nu ut som att det är de här appföretagen som vinner på det här. Väldigt många restauranger upplever att det här är någonting som de inte kan lämna sig utanför. För att de här appföretagen, så de är så etablerade, de är så kända. att det lönar sig inte att hållas utanför. Och i många länder så är det 30% per portion som restaurangen måste betala åt appföretaget. Jag tror att Volt har den här procenten i Finland. I USA är det restauranger i många städer som har börjat protestera mot de här höga kommissionerna. För att restaurangerna upplever att det på lång sikt blir olönsamt för dem. Volt menar att det här 30% är någon slags sån här, som det kallas, sweet spot. Liksom att alla gynnas av den här 30%-kommissionen.
Hur stor del hamnar i matbudens ficka av den här potten?
Ja, det är ju väldigt mycket beroende på hur mycket det enskilda matbudet kör. Att för många är det ett deltidsjobb. För de som gör det här på heltid så kan ett enskilt matbud åtminstone på kort sikt få helt okej månadsinkomster. Men att Volt och Foodora i Finland har räknat ut någon slags genomsnitt att ungefär 15 euro per timme skulle ett matbud få. Men det som är väldigt viktigt alltid i det här sammanhanget är att påminna om att från den här summan så ungefär en fjärdedel dras bort här i pensions- och socialkostnader och andra arbetsrelaterade kostnader. Om du kör med bil så ska du dra av bensinkostnaderna. Om du har cykel så du måste uppehålla din cykel. Om den går sönder så måste du betala det själv och så vidare. Och sen förstås skatten. Så att det här är väldigt beroende på situation om det är lönsamt eller inte.
I alla fall så marknadsförs det här liksom matbudsjobbet som ett modernt och flexibelt sätt att jobba, men är det verkligen det?
No, det här ordet flexibelt, så det är ju väldigt egentligen laddat. Det låter väldigt vackert, men det har ju flera olika sidor. Många, både i Finland och också internationellt som är matbud, så menar att de här personerna har valt att vara matbud uttryckligen för att det är flexibelt. Och det är ju förstås bra för till exempel studerande eller överlag för människor som inte har andra möjligheter eller har svårt att komma in på arbetsmarknaden. Men det som är avsidan är den att du är inte anställd utan du är egenföretagare och du tar alla risker själv. Om du skadar dig, om matportionen blir förstörd under vägen eller någonting annat så är det du som bär den där risken. Och det här kan säkert vara lönsamt och bra så länge du är så att säga stark och frisk. Med stark menar jag att det i väldigt många länder så är det här matbudsbusinessen, branschen uppdelad i kategorier. Att om du är väldigt effektiv och snabb, aldrig missar en deadline, tar väldigt mycket beställningar, då kommer du i en högre kategori enligt en algoritm som den här appföretagets app då liksom håller koll på. Och då har du rätt att välja bästa arbetspass. Och oftast så väljer de flesta lunchtider då man vet att det är mest beställningar. Och de som är högst rankade i den här matbudshierarkin får välja först. Och ett matbud i Tammerfors som jag intervjuade, han sa att förra sommaren när det var väldigt många som hade blivit matbud, det var pandemi och det var en vacker sommar. Han räknade ut en gång att om du var i kategori 2, det finns tror jag 4 eller 5 kategorier av matbud. Om du var i kategori 2 hade du 53 sekunder på dig att välja dina arbetsskift för den kommande veckan. Och sen efter det fanns det inga arbetsskift kvar. Så de som hörde till tredje och fjärde och de andra kategorierna fick inte några arbetsskift alls den kommande veckan. Det här var kanske ett extremexempel, men den här frågan om att du liksom uppmuntras till att vara så snabb och effektiv som möjligt, så det är också ganska riskabelt. Det är inte så svårt att räkna ut att för att vara snabb i trafiken så måste du ofta ta risker. Och då kan det också handla om att du lättare råkar ut för olyckor.
Ja, och många av de här matbuden vittnar ju också om hur liksom så att säga de in i minsta detalj på sätt och vis kontrolleras just via de här poängsättningarna och att man i detalj försöker räkna hur man ska få maximalt ut av dem.
Precis. Och det som ju är på något vis komplicerat här är det att många av de här företagen runt om i världen menar att om man ska förändra den här modellen så att alla matbud är anställda med fasta arbetstider och social trygghet och pension och betald semester och så då har det här företaget inte längre råd att hålla så många matbud i sin tjänst längre. Enligt den här logiken, jag vet inte om det stämmer, men så här försvarar sig företagen. Men här är det faktiskt så att många matbud menar i olika enkäter att de gärna vill ha den här egenföretagarmodellen och vill vara flexibla. Men det finns också många som tycker att det ska vara bättre att vara anställd. Så att det här är i Finland ännu en olöst fråga.
Och den stora frågan som jag allting på något sätt när det gäller på matbudens arbetsbild och arbetsvillkor, allting handlar ju just om det här att är de anställda eller är de företagare, och nu verkar de någonstans vara någon sån här mellanmodell. Jag menar, finns det något entydigt svar på den här frågan om hur man ska se på dem som arbetare?
I Finland är det så att det här håller på att lösa sig, tror jag. För att förra hösten kom arbetsrådet med ett beslut, och arbetsrådet verkar då inom arbets- och näringsministeriet. De slog fast att matbuden ska ses som anställda och inte som företagare. Och just nu så har då både Volt och Foodora fått av regionförvaltningsverket i uppdrag att ordna den här arbetstidslagstiftningen på ett sånt sätt att den är förenlig med finsk lagstiftning. Och det här är i mitten av maj, så är väl på något vis deadlinen för de här företagen. När jag talar med Volts representant så menar han att de är helt öppna, de vill gärna samarbeta med myndigheter och politiker och så, men att det är ännu inte säkert hur det blir. För det kan hända att de kommer att ifrågasätta det här arbetsrådets beslut, och det kan hända att det här blir en rättsprocess. Och det som är intressant faktiskt nu är det att runt om i världen händer det saker på den här liksom plattformsekonomifronten. Och om vi talar just nu om matbuden, så i Norden så har vi alltså exempel från Sverige. Där har svenska Foodora helt nyligen den här vintern kommit fram till ett kollektivavtal med transportarbetarfacket i Sverige. Och där är då några hundra av de här Foodoras cykelbud har också blivit under det senaste året fackligt anslutna i transportfacket. Och där är det nu då så att alla de här matbuden omfattas av kollektivavtal.
Så läget för de svenska matbuden är just nu rätt annorlunda än för matbuden här i Finland. Jag menar, har inte matbuden här i Finland något fack som skulle driva den här frågan?
Det korta svaret på det är nej. Jag vet att fackcentralen FFC och servicefacket PAM, de har lobbat nog i de här ärendena och hållit fram med det, skrivit om det. Men vad jag vet så finns det inte någon fackavdelning dit det här matbuden skulle höra. Att det finns en frivillig kampanj, medborgarrörelsekampanj, som heter Justice for Couriers, alltså rättighet för matbuden. Men att de är inte fackligt anslutna, de här matbuden i Finland. I Norge så har Foodora redan för några år sedan gått med på att teckna ett kollektivavtal, och där är väl situationen den att matbuden kan välja om de vill vara anställda eller om de vill vara egenföretagare. Så det låter som en ganska bra kompromiss på något vis, den här norska modellen.
Men vi ser nu liksom att matbuden har börjat aktivera sig på bred front i flera länder och kräver bättre arbetsvillkor. Varför tror du att det här händer just nu? Varför ställer de sig på barrikaderna nu i så många länder?
Det är en svår fråga att svara enkelt på, men jag tror att det här helt enkelt handlar om att plattformsekonomin, det här liksom möjligheten att jobba via en app och leverera antingen mat eller några andra produkter, det har nu vuxit ungefär plus minus 10 år. Så det är väl någon slags mognadsprocess. Det har tagit den tiden liksom för samhälle och lagstiftningen och fackförbunden att reagera. Att det är ju den digitala ekonomin och på något vis teknologin som har gjort de här apparna möjliga. Men samtidigt så har ju förstås också kommunikationen är ju global. Och folk kommunicerar över landsgränserna och märker att hej, där händer någonting. Och i det landet har de såna rättigheter. Varför har inte vi såna rättigheter? Och jag menar, ute i Europa, om vi tar det som exempel, så där finns det liksom ganska intressanta fall. Att i Spanien har en domstol slagit fast att matbuden ska vara anställda. Och i Italien, det kom just ett domstolsbeslut att 60 000 matbud ska få kompensationer motsvarande över 700 miljoner euro för de senaste 4 åren, så att säga, uteblivna inkomster. Och det finns också andra fall. Så att det händer mycket på den här fronten just nu.
Coronapandemin kan ju kanske bli en vändpunkt för matbuden och hela den här plattformsekonomin nu i och med den här krisen. Men i slutändan handlar det ju också mycket om hur vi som konsumenter, hur mycket vi är redo att betala för att vi får hem levererat vår mat, tänker jag mig.
Jo, alltså det är ju sant. Att om man tänker helt sådär lite köksekonomiskt, så förstås om människor skulle vara redo att betala mera, så det skulle säkert lösa en del knutar. Men samtidigt så är det ju lättare sagt än gjort, att den här liksom coronapandemin har ju också slungat in världen i en liksom ekonomisk kris. Så att, men att absolut, jag tror att den här coronapandemin har gjort att det här har blivit väldigt synligt. Människor som aldrig har tänkt på det här med matleverans, så har antingen du använder det eller inte, så har du åtminstone sannolikt hört om det. Men det här rör ju också annan form av leveransverksamhet. Så det har ju nog verkligen blivit synligt för väldigt många människor, den här verksamheten. Det här är ett fenomen att välkomna, för att det är många människor liksom som vanligtvis har varit utstötta eller marginaliserade på arbetsmarknaden som får möjlighet att komma in på arbetsmarknaden, men samtidigt att det krävs sociala skyddsnät och en sån här trygghet för de som arbetar inom det här gig-ekonomin.
Markus Floman, tack för att du kom hit till Nyhetspodden och öppnade upp för den här branschen.
Tack.
Jag heter Johannes Taberman. Fortsätt lyssna på oss.